ville inte ens tänka på vem jag hade varit om jag inte hade tagit tag i det här på det sättet. Jag kan ju leka med tanken och tro. Jag tror att jag hade haft ett klippkort på vårdcentralen. Jag hade varit så trasig. Tack vare hypnosen så fick jag förståelse i vad viktigt det här var att möta sig själv som liten. Jag hade önskat att alla som känner att det här är någonting de känner igen sig i, våga ta steget och möta sig själv som barn. Ta tag i det, gör det bara.
Du har lyssnat på Verkligheten med Elinors berättelse. Har du själv en berättelse om en avgörande händelse i ditt liv? Hör av dig till oss. Sök bara på Verkligheten så hittar du. Slutmix i det här avsnittet, Christer Åreteg. Jag heter Gustav Asplund. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Och du lyssnar till P1 och klockan är nu 3.
Dags för Ekot. I USA har en federal domstol stoppat president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft.
Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än vad de köper. Domstolen på Manhattan sa att endast kongressen har exklusiva befogenheter att reglera handel med andra länder. Stämningen, inlämnad av Liberty Justice Center på uppdrag av 5 små amerikanska företag, var den första stora rättsliga utmaningen mot Trumps tullar. Företagen, från vin- och spritimportörer till tillverkare av utbildningsmaterial och musikinstrument, hävdar att tullarna skadar deras affärsverksamhet. Stämningen är en av 7 inlämnade till olika domstolar mot Trumps tullpolitik. Peder Gustafsson, Boston.
Mer USA. För techmiljardären Elon Musk slutar att jobba för president Donald Trumps styre. Det meddelar Musk själv på X för en stund sedan. Han skriver vidare att hans tid som särskild rådgivare åt Trump-administrationen nu är över och han tackar USAs president för möjligheten att skära i, som han skriver, det offentliga slöseriet. Socialdemokraterna har nu klubbat igenom ett nytt partiprogram på kongressen i Göteborg. Men först efter ett förslag om en stram migrationspolitik tonats ner. Mycket har hänt sedan 2013 då Socialdemokraterna senast uppdaterade sitt partiprogram, enligt partiledare Magdalena Andersson, som bland annat pekade på att samhället dragit sig tillbaka och politiken släppt kontrollen över samhällsutvecklingen. Här slutar Ekot klockan 3 med Henrik Berglind Delin. Fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio Play.
P1, Sveriges Radio.
Mycket bokprat blir det i P1 Kultur från gårdagen som vi återutsänder om en liten stund. Men först ett tips inför torsdagskvällen.
Så att om du börjar med 100 bakterier så har du då efter 4 timmar 26 000 bakterier. Det är fortfarande ingenting.
Det låter som någonting.
Ja, ja, precis. Vissa kvällstidningar så kan man ju skrämma upp folk med det. Men det är ingenting. Men sen efter 6 timmar 400 000 bakterier. Ja, 8 timmar 6 miljoner bakterier. Det här någonstans. Ja, men som vi har sagt, en droppe saliv innehåller 100 miljoner bakterier. Så 10 timmar, då behöver vi komma upp i 100 miljoner. 12 timmar, miljarder. Alltså det är där någonstans maten börjar så att säga bli dålig.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Om mat och hållbarhet handlar det ikväll i podden. Efter klockan 21 sänder vi programmet här i P1. Lite drygt 3 minuter över 3 på natten är det nu dags för P1 Kultur från gårdagen. Jag lämnar över till Gunnar Bolin.
Det är mycket litteratur i P1 Kultur idag. Ni kommer att få träffa Mats Strandberg som skrivit Musan om läskig kulturelit och skräckinjagande inspiration. Vi har också intervjuat den tysk-österrikiska författaren Daniel Kehlmann som i sin nya roman om regissören G.V. Pabst hamnat i Nazi-Tyskland och kommit lite närmare vår egen samtid än han kanske själv hade önskat. Obs om mystiken Hjalmar Ekström. Och så tipsar vi om vårens viktigaste trädgårdslitteratur. Välkomna till P1 Kultur med mig Gunnar Bolin. Och välkommen Mats Strandberg.
Tack så jättemycket.
Vi ska ju tala om din nya bok Musan, men för de som kanske inte har din CV helt klart för sig, en liten presentation. Du har ju gjort serien Cirkeln med Sara Elfmark Berggren, de egna skräckberättelserna Färjan, Hemmet och Konferensen. Du har skrivit flera barnböcker, ungdomsboken Hemmet, och nu är du tillbaka med romanen Musan, där man väl kan säga att du kombinerar skräck med samtidsobservationer.
Ja, precis. Jag ska bara inflika att Hemmet är inte en ungdomsroman. Bara så att ingen läser fel.
Nej, ge den inte till era ungdomar. Läs den själva om ni är över 17-18.
Demensboende skräckis kanske är lite fel för kids.
Ja, absolut. Den har ju blivit en väldigt uppmärksammad tv-serie.
Film har den blivit, precis. Den har svensk premiär i höst, men den har fått jättefin respons på lite festivaler och sådär. Så att det
och
är
visas på Bergmanveckan på Fårö i sommar.
Ja, mycket hedrande.
Musan handlar om deckarförfattaren Hedda som kört fast i sitt skrivande. Och hennes framgångsrika författarkompis David bjuder ut henne till sin familjs landställe för att skriva och fira midsommar i det stora huset som hans kulturelitfamilj har samlats i. Det är tre generationer som samlas där.
Yeah.
Och man kan ju säga att där döljer sig mörka hemligheter.
Mm.
Det är ju en bok om kreativitet, om skaparvånda, om familjeband, om klasskillnader kan man säga, och om skräck. Inspirationen till det här, när jag drar det här, kreativitet, skaparvånda, klasskillnader, familjeband, vad var liksom det som fick igång dig?
Ja, men precis. Alltså, var kommer en idé ifrån? Det är lite det som jag egentligen utforskar med den här boken. Att det var ju definitivt en del av det, att jag tycker det är så himla intressant och spännande och nästan känns lite övernaturligt och magiskt. Den här kicken som vi alla som skapar någonting jagar. De här liksom tillfällena där det känns som att idéerna bara flödar. Och man blir nästan som en kanal för någonting. Det dyker upp grejer som man inte har en aning om. Att det dolde sig inom en. Och det var väl det där det började med. Att jag började läsa för eget nöjes skull om hur andra mytologier har försökt förklara det här. Den här känslan som ju känns faktiskt som någonting andligt. Och grekernas muser förstås.
Det är viktigt i den här boken.
Ja, precis. Exakt. Och jag tycker det är jättespännande att här i Norden så hade självaste gudachefen Oden hade liksom ansvar för skaldekonsten. Det säger en del ändå, tycker jag, om hur viktigt det är. Men också liksom nu så står ju amerikanska artister och tackar Gud på Grammy-skalan. Och just det här med lite olika idéer om vad kreativitet är och vad man släpper in, tänker jag också. Där började det väl lite igen.
Och så handlar det ju också om, alltså Hedda skriver ju på någon sorts deckare.
Ja.
Och hon har då samarbetat med David som har bjudit henne till det här stället. Men han har liksom smitit med hennes idéer och fått all cred för den boken som väl hon hade mycket att göra med också.
Ja, hon skulle skriva om sitt stora trauma och ge det någon slags mening helt enkelt genom att sätta ord på det och bli fri. Så att han har ju inte bara stulit hennes bokidé så att säga, utan egentligen en stor del av hennes liv och gjort henne lite maktlös i sitt eget trauma. Så hon har en del att förlåta, kan man säga.
Och så kan man ju säga att han är en sorts nepo baby, därför att i hans familj så är de ju kända konstnärer långt tillbaka, och det här stora huset är då
fullkomligt marinerat i denna familjs familjehistoria.
Ja, precis.
Och Hedda känner sig, alltså den klassaspekten, hon är ju inte en del av detta. Är det här någonting, Mats Strandberg, har du känt dig så någon gång när du står bland någon sorts kulturelit?
Ja, men alltså det jag har gemensamt med Hedda är ju att vi kommer båda från en ganska så trygg ekonomisk vit medelklass. Liksom. Alltså det är inte synd om någon av oss egentligen, men det kan ju också göra att avunden nästan väcker ännu mer självhat, för man vet att så här, skärp dig, liksom. Så synd är inte om dig. Men att man, jag kan ju verkligen precis som Hedda känna att det finns en avund i att många omkring mig har växt upp i Stockholms innerstad och kanske jag har haft mycket, alltså att vara medelklass i Stockholm är någonting helt annat än att vara på landet, tänker jag. Att dels är jantelagen så otroligt mycket starkare på landet, så att man har i sig det här med att man inte får ställa till problem och inte vara omöjlig, för då får man inte vara med och leka liksom. Men sen är det också att det handlar om pengar. Alltså min pappa har ett jättestort fint hus, men man vet inte ens om det går att sälja det. Man har inga kontakter. Alltså kulturvärlden är väldigt långt bort och väldigt upphöjd, och det krävs väldigt mycket. Alltså man kan verkligen känna sig som en katt bland hermelinerna. Det är ju det det handlar om.
För lite i den här boken drar ju åt det lite satiriska hållet när du beskriver de här lite bortskämda som har då fötts med silversked i munnen och som har både kulturellt och ekonomiskt kapital. Mm. Var det roligt att skriva det?
Det var jätteroligt. Jag hade väldigt, väldigt kul. Speciellt när jag skulle liksom hitta på deras verk och vad de hade blivit kända för i sin kulturgärning. Men sen har jag ju förstås också försökt göra dem mänskliga och trovärdiga på det där sättet. Att jag vet ju mycket väl att det kan ju vara superproblematiskt att komma från en sån här superprivilegierad bakgrund och inte riktigt veta om man faktiskt förtjänar det man har fått, till exempel. Och att leva upp till det och bevisa att man inte är en nepo baby, det är ju en helt annan uppsättning problem förstås. Så att det är inte helt självklart alla gånger i boken, hoppas jag i alla fall.
Nej, det visar sig att det finns uppsättningar med problem som man inte hade kunnat ana.
Ja, det kan man också säga. Det är en skräckroman trots allt.
Ja, det är en skräckroman. Och om det är något som är lite klassiskt och där du själv har varit en del också, att det är platser som är lite... Platsen är viktig. Mm. Det är svårt att säga att man inte kan ta sig därifrån. Färjan var ju rätt uppenbart att det är svårt att ta sig därifrån. Och hemmet, där man är på ett äldreboende. Mm. Och även konferensen, man är ute i skogen någonstans. Och man är hänvisad till en plats. Här är det då ett stort hus där läsaren nästan känner ett visst obehag redan från början. Vad betyder platsen?
Ja, men platsen betyder ju otroligt mycket i skräck och... Det som är skillnaden, precis som du säger, att här går det ju faktiskt... Hedda kan ju mycket väl lämna. Men jag tyckte det var spännande just det här att leka med det här, hur vi kan hålla oss själva fångna snarare. Och gå emot våra instinkter för att vi inte vill ställa till en scen. Eller bli obekväma just. Eller det är så lätt att inbilda sig att man bara överdriver. Eller att man inbillar sig. Och stannar kvar. Så att det är ju nästan hon själv som håller sig fången här. Och det tyckte jag var väldigt kul. Plus att det förstås är en lockande plats. Det är också otroligt vackert. Det blir lätt att skapa. Man kan stänga ut världen, vilket ju kan vara skönt på många sätt i dessa tider. Så det är det också, att själva det lockande också blir en slags boja.
Och det blir ju också att vi ska inte spoila, men det är ändå så att i början känner man ju att det är en bra plats för Hedda, så tillvida att hon kommer igång och skriva.
Absolut.
Riktigt ordentligt.
Absolut. Absolut. Hon blir ju... precis, jag ska inte spoila för mycket, men jag tycker att det var roligt också att som författare blir man ju lite vampiristisk. Och jag har ju ett August Strindberg-citat som redan han påpekade just, använder just ordet vampyr. Att man använder ju saker från sin omgivning, och hon är ju inte en helt självklar genom god hjältinna heller. Faktiskt.
Hur arbetar du med... Alltså rent tekniskt, därför att jag tror att det är väldigt tidigt i boken som man i alla fall känner att det är en garderob som är lite obehaglig.
Så klassiskt.
Och väldigt tidigt hon tycker att hon hör något på nätterna. Mm. Hur arbetar man tekniskt? tekniskt när man då ska tänka hur mycket ska jag lägga in, hur mycket ska jag ha med, flyttar du om eller kommer det liksom organiskt eller?
Nej, jag redigerar ju jättemycket så att jag har ju verkligen provat fram och tillbaka och avvägt och sådär, för att det är ju det också att mitt i boken kommer ju hennes son Hugo dit och det var just att hitta den här balansen mellan att vi som läsare förstår att det är obehagligt men att det inte känns konstigt av Hedda att ta dit sin son, att hon vill ha dit honom.
Det kommer två barn, det kommer ju en Ellie också, en dotter som är lika gammal.
Man, som alla tycker är helt sjuk i huvudet, fast hon är väldigt baserad på mig när jag var liten. Så jag vet inte vad jag ska göra med det.
Vad spännande.
Eller hur? Det jag hoppats på att uppnå, det är att leka med läsarens förväntningar, att man ska undra, är det en mordhistoria, är det en spökhistoria, är det bara i Heddas fantasi som det här händer? Hon är ju trots allt författare, vilket gör henne till en potentiellt opålitlig berättare, eftersom hennes fantasi kanske får henne att inbilla sig saker eller se mönster som inte finns och sådär. Men det är ju förstås det är en svår balans, för vi läsare vet ju ändå att vi läser en skräckroman. Det är klart vi förstår att något kommer att hända, så att man får inte bli för frustrerad heller på att hon inte fattar någonting.
Det kan jag tänka att om man läser och vet att det är en skräckroman, som jag tror att det står väl på baksidan också, va?
Ja, eller skräcktriller tror jag.
Ja, just det. Kombination av skräck och mördarens skarpa samtalsobservation beskrivs du som. Då är man ju lite på... Man sitter lite på... om inte helspänn så halvspänn i alla fall.
Precis, men det skulle ju som sagt kunna vara så att hon har faktiskt bara inbillat sig allting, att det är där som skräcken ligger, att hon kanske gör någonting helt flippat som hon tror är självförsvar, men i själva verket, alltså det skulle ju kunna vara den sortens skräck också.
Men den här som ju ändå är, vi talade om det tidigare, som ju också är en sorts röd tråd, den här hennes irritation på David som blir Augustpris nominerad och som får sitta i de finaste sofforna och hon sysslar i citationstecken bara med genrelitteratur. Kan du känna något sånt, att man inte tar, alltså bara begreppet, är du bekväm med begreppet genrelitteratur?
Ja, så jag älskar ju verkligen att skriva genre. Jag tycker det är så otroligt roligt.
Och då menar man ju ofta skräck, science fiction, deckare. Till skillnad från vad då?
Ja, precis, exakt. Verkligen. Ja, exakt.
Allmänna berättelser, romaner.
Precis. Tillståndsromaner som ska töja på språkets gränser. Nej, men jag gillar verkligen att vara genreförfattare och jag tycker ju om lilla... Nu går det ju väldigt bra för mig och mina böcker, så jag kan ju inte utmåla mig själv som en underdog, men jag kan ju ändå känna att jag kämpar lite för skräckgenren också, att jag tycker vi måste uppmärksamma den mer och ge den cred den förtjänar och se att vi har en massa skräck klassiker i våran kultur, liksom, det bland det vi är mest stolta över, som Bergman-filmer och Selma Lagerlöf-historier, så finns det ju jättemycket skräck, och att vi, till skillnad från alla anglosaxiska litteraturen som verkligen lyfter Frankenstein och Dracula och
Edgar Allan Poe och allt möjligt.
Ja, precis.
Men är det kanske lättare när du får 100 år på nacken sådär?
Men vi skulle ju kunna göra samma sak med Selma, tänker jag. Mm. Liksom, det är ju bara att Selma blir en egen genre på något sätt, istället för att vi lyfter fram henne som en fantastisk skräckförfattare. Så att jag känner ju ändå att jag är lite ute på ett korståg när det gäller genre. Och jag trivs i den rollen.
Några av Heddas åsikter är också dina.
Precis, exakt.
man får välja vilka. Det här med skrivkrampen då, känner du igen det i det? För Hedda har ju väldigt svårt att skriva, och är förtvivlad över det när hon kommer till det här huset.
Precis, alltså jag har faktiskt, alltså gud, absolut att jag kan gå runt och prokrastinera och känna att jag har kört fast, men aldrig sådär så att jag har blivit grundläggande orolig. Hedda har ju snarare målat in sig i ett hörn som är min privata mardröm, att man ska försöka sälja ut, tro att man ska bli framgångsrik genom att följa något slags framgångsrecept, och att sälja sin själ och ingen köper det man säljer är ju en väldigt då är det ju bortom skrivkramp, tänker jag. Hon orkar ju bara inte med vart henne, alltså det handlar ju om något så mycket större än själva texten egentligen för henne, och det är väl därför jag tänker att jag försöker bara skriva de böcker jag själv skulle vilja läsa, så kanske man slipper den situationen i alla fall.
Och musan, har du någon egen? Är det människor eller någon plats eller något som får dig att skriva?
Nu blir det lite konstigt att prata om musan med tanke på vad som händer i just boken Musan och vad en musa är där. men absolut att jag har vissa... jag har en kompis som heter Anna som bor i Karlstad som jag vill ska bli nöjd med det jag skriver, om man säger så. Hon är en sån här bra bild av en läsare för mig.
Du ser henne för ditt inre öga.
Ja, precis. Och sen ringer jag och gnäller en del också. Och, ja, men hon får väl tyvärr ta den här rollen av den tålmodiga kvinnan som förlöser kulturmannen i hans kreativa ångest. Så tyvärr, förlåt Anna.
När jag började på radion hade vi en liten lapp bredvid mikrofonen där det stod Ingmar Bergman hör dig. Därför att det visade sig att han lyssnade på Kulturnytt. Vi tog bort den ganska snabbt. Det var ingen bra musa för unga, nya radiomedarbetare. Till sist då, skräcken. Jag tycker att det är raffinerat och man vet ju inte riktigt vad det är som ska komma. Tack. Är det en så att säga realistisk om det är polis och gängkriminalitet och annat, då måste du hålla sig inom vissa ramar. Hur långt kan du gå? Känner du liksom, är du helt fri i vad som, hur galna saker som kan uppträda? Eller?
Gud, bra fråga. Men alltså, för mig handlar det väl om snarare att det känns psykologiskt trovärdigt i hur folk reagerar och att man känner att ingen som gör, alltså det finns ingen ond person inom citationstecken som gör onda saker bara för att det är kul att vara ond, utan jag försöker ju alltid skriva stories där fienden ändå tycker att de gör det rätta eller att de förtjänar det de gör. Så att det, för mig handlar det mycket mer om det psykologiska än, det är klart att det kanske inte är supertrovärdigt det som händer i den här boken, men jag vill att det ska kännas så länge man är i den.
Tack så mycket Mats Strandberg för att du kom hit och talade om Musan. Och
tack.
Filmen Hemmet har alltså premiär i höst och också Färjan som tv-serie på SVT.
Yes.
Tack för att du kom hit. Tack. Vi ska fortsätta med litteratur och kanske skräck på sätt och vis, men av en helt annan sort. Den tysk-österrikiske författaren Daniel Kehlmanns senaste roman Ljusspel handlar om en för de flesta kanske okänd österrikisk filmregissör, G.W. Pabst, men han var en av stumfilmstidens största regissörer och samarbetade bland annat med Greta Garbo. Kehlmanns bok är ett slags underhållande dokumentärroman som utspelar sig under 30- och 40-talet i Tredje riket och skildrar hur det kan vara att verka som konstnär i en diktatur. Föga anade Daniel Kehlmann hur skrämmande aktuell hans roman skulle kännas när den väl kom ut. Lina Kamteg träffade honom i Stockholm under ett Sverigebesök.
So, mein Name ist Daniel Kehlmann und ich habe den Roman Lichtspiel geschrieben. Auf Schwedisch heißt er Ljusspel, aber das habe ich jetzt sicher falsch ausgesprochen.
50-årige Daniel Kehlmann beskrivs ofta som Tysklands största samtida författare. Han slog igenom även internationellt 2005 med romanen Världens mått, som utspelar sig på 1700-talet och är ett slags humoristisk fiktiv biografi om de tyska forskarna Alexander von Humboldt och Carl Friedrich Gauss. Även de följande romanerna har prisbelönats och hyllats av kritikerna. Och Nya ljusspel, också den ett slags fiktiv biografi, har fått både de svenska recensenterna och recensenter över hela världen att än en gång jubla. Men nästan lika ofta som det påpekas vilken mästerlig författare han är, betonas det också att han dessutom är Tysklands mest sympatiska författare. Och utan att ha träffat samtliga tyska romanförfattare är det lätt att vilja hålla med om trevligheten när han glatt inleder med att öva på det svenska uttalet av ljusspel när vi ses i hans svenska förlags vackra 1800-talslokaler på Sveavägen i Stockholm.
Jag har den roman Lichtspiel geschrieben. Auf Schwedisch heißt der Ljusspel.
Ausgezeichnet.
Danke.
Fangen wir dann an.
Daniel Kehlmanns nya filmiska och underhållande roman Ljusspel handlar om den österrikiske filmregissören G.W. Pabst. Pabst var en framgångsrik regissör under 1920-talet med stumfilmer som Den glädjelösa gatan och Pandoras ask. Och han jobbade med flera stora namn som svenska skådespelaren Greta Garbo och den tyska regissören och skådespelaren Leni Riefenstahl. Men hans försök att göra succé även i Hollywood gick inte så bra. Så av oklara orsaker åkte han tillbaka hem till hemlandet Österrike och Tredje riket 1938, just före andra världskrigets utbrott. Märkligt nog fick han då, mitt under Hitlerregimen, fortsätta att göra filmer med rejäl budget. Och om det här och Pabsts familj, en son och hans fru Trude, handlar alltså romanen som ställer frågan på sin spets om hur det var att verka som regissör i Nazityskland.
Er hat in Hollywood schon gearbeitet, er war kein Nazi und er ist dann zurückgekehrt und hat unter den Nazis Filme gedreht. Und ich dachte, so eine Geschichte habe ich überhaupt noch nie gehört.
Och jag börjar med att fråga Daniel Kehlman vad som fick honom att välja att skriva en hel roman om Pabst. En regissör som för de flesta är rätt okänd och som han själv inte heller visste så mycket om. Och det var just det som förbryllar även i boken, att G.V. Pabst valde att återvända just när kriget började.
Und ich dachte, das ist eine unglaublich interessante Geschichte, aus der ich einen Roman machen möchte.
Ja, att Pabst hade gjort det som ingen annan emigrant som han hade hört talas om hade gjort. Att han redan var i Hollywood, inte var nazist, men ändå åkte tillbaka till Europa och började regissera filmer under nazisterna. Det var det Daniel Kehlman tyckte var så otroligt intressant, att han måste göra en roman av det. Han hade länge tänkt att han ville skriva en roman som utspelar sig i den tyska filmens 1920-tal, helst i stumfilmsvärlden. Det var i researchen för det han snubblade över Pabst. Och av det där materialet och den där komplexa figuren vill han göra det som, säger han, varje tysk författare frågar sig förr eller senare om man kan eller ska. Nämligen att berätta om Tredje riket.
Also ich wollte eigentlich das tun, was ja jeder deutsche Schriftsteller sich fragt, früher oder später, ob man das tun sollte und kann, nämlich vom Dritten Reich erzählen.
Och han vill inte berätta ur offrens perspektiv. Där finns redan så mycket berättat, menar Daniel Kehlman. Liksom ur de uppenbara förövarnas perspektiv. Utan han ville skriva utifrån det han kallar vardagslivets förövare. Och han ville beskriva de små vardagliga kompromisserna och hur vardagslivet i Tredje riket kan ha sett ut. Och han ville göra det med utgångspunkt i den här ovanliga mannens öde. Han som verkligen inte själv var nazist, flikar han in. Är du säker på det, undrar jag.
Da bin ich eigentlich sicher, weil es gibt überhaupt keinen Grund, das anzunehmen. Er war sehr links, man nannte ihn der rote Papst vor dem Krieg. Er hat extrem sozial engagierte Filme gedreht.
Ja, jag är helt säker på att han inte var nazist, säger Daniel Kehlman. Han var så vänster. Man kallade honom för den röde Pabst för kriget. Han gjorde extremt socialt engagerade filmer och det finns inga skäl att anta att han på något sätt ändrade åsikt. Betydligt mer intressant, tycker Daniel Kehlman, än att diskutera Pabsts eventuella nazistsympatier är att se att han faktiskt fick betydligt större konstnärlig frihet i Tredje riket än i Hollywood, där producenter och andra la sig i och styrde hans filmer betydligt mer.
Die viel interessantere Geschichte ist eben, dass er aber unter den Nazis Filme drehen konnte, die er in Hollywood nicht drehen konnte, dass er sozusagen mehr künstlerische Freiheit hatte. Also in Dritten Reich, als er in Hollywood hatte.
Daniel Kehlman blandar fakta och fiktion i ljusspel. En självklarhet, förklarar han. Romanen är möjligheternas form.
Es ist ein Roman, es ist keine Biografie und der Roman ist die Form des Möglichen. Also ich erzähle eine Version, die ich für möglich halte, aber es kann absolut anders gewesen sein.
Jag berättar en historia som jag håller för möjlig, men den kan också vara helt annorlunda, säger han. Han jämför med den iransk-svenska regissören Ali Abbasis film om USAs president Donald Trump, uppmärksammade The Apprentice. Den är, menar Daniel Kehlman, ett slags version om hur Donald Trump har blivit den han har blivit. Men den påstår inte att den står för det enda svaret och sanningen, betonar han. Utan filmen fyller ut de där luckorna med olika berättelser och gör det på ett väldigt bra sätt. Det är väldigt likt det jag själv har gjort i den här romanen, säger Daniel Kehlman.
Nehmen wir ein ganz neues Beispiel im Film, wenn man sich den Film The Apprentice anschaut. Der Film erzählt eine Version davon, wie Donald Trump so geworden ist, wie er ist. Und behauptet nicht, dass das die einzige und die sichere Wahrheit ist, weil man weiß die sichere Wahrheit nicht, sondern der Film füllt diese Leerstellen erzählerisch und macht das sehr gut.
Daniel Kehlman har själv judisk bakgrund och hans pappa, den österrikiske regissören Michael Kehlman, som dog 2005, 78 år gammal, satt 3 månader i koncentrationsläger. Men tills nu har Daniel Kehlman undvikit att skriva om nazitiden. Äntligen har du gjort något om nazisterna, har hans vän, en annan författargigant, brittiska Sadie Smith, utbrustit.
Ich weiß, dass sogar Sadie Smith gesagt hat, endlich macht du was mit Nazis.
Ja, genau.
Warum haben sie nicht vorher davon geschrieben?
Weil ich nicht die richtige Geschichte dafür hatte.
Ja, varför hade han inte skrivit om nazismen tidigare? Helt enkelt för att han inte hade hittat den passande historien. Han vill inte skriva något konventionellt och medelmåttigt och bara stoppa in ett par nazister eller något vad som helst om Nazityskland, säger han.
Das ist billig und es ist fast schon, würde ich sagen, unmoralisch.
Det är, tycker han, både billigt och omoraliskt. Pabst var den ovanliga, oväntade historia han behövde. Och som son till en regissör som levde under den här tiden kände han till mycket både om filmvärlden och livet i Tredje riket. Han konstaterar att det inte är så många i hans generation, han är född 1975, som har föräldrar som har suttit i koncentrationsläger.
Mein Vater hat aber eben sehr unmittelbar das Aufwachsen im Dritten Reich miterlebt und war dann eben noch im Konzentrationslager für 3 Monate in einem Arbeitslager. Was in meiner Generation von Autoren sehr ungewöhnlich ist. Also.
På så vis kändes det inte som att det var en historisk roman jag skrev, säger Daniel Kehlman. För att händelserna i den låg så nära många människor jag känt eller känner.
Deswegen hat sich für mich nicht wirklich wie ein historischer Roman angefühlt, das zu schreiben, sondern für mich war das sehr nahe an den Erlebnissen und Erzählungen vieler Menschen, die ich noch kenne. Also dadurch war das nicht weit weg.
Mitt i all tragik är ljusspel, precis som Daniel Kehlmans tidigare romaner, också en underhållande bok. Skriven med en glimt i ögat som Daniel Kehlman har även under intervjun. Lite slapstick. Och just den här komiska och löjliga sidan av Tredje riket fick han också av sin pappa. Diktatur är en absurd tillvaro som är svår att inte skratta åt, konstaterar han.
Und wenn man davon erzählt, dann ist es an sich schon komisch und das muss man auch nicht vermeiden. Komik bedeutet nicht, dass man Dinge verharmlost.
Komik betyder inte, säger Daniel Kehlman, att man trivialiserar skeenden. Fast han hade själv roligt när han skrev romanen, berättar han. Och tillägger att det är ju lite pinsamt förstås. Att skratta åt sina egna skämt som författare. Men å andra sidan, ingen hör ju det, konstaterar han medan eftermiddagstrafiken skränar på allt högre på Sveavägen utanför förlagsfönstret.
Auch laut, das ist mir ein bisschen peinlich, weil über seine eigenen Witze soll man ja nicht lachen, aber es weiß ja keiner, es hört einen ja keiner.
Det är lätt att skratta också som läsare, även om skrattet för det mesta fastnar i halsen. För ofta vill man blunda. Som för senare när Pabst använde fångar från koncentrationsläger som statister. Och som läsare ställer man sig också frågan vad som får en människa att gå med på de här kompromisserna. Och det leder vidare till frågan, vad hade jag själv gjort i samma situation? Daniel Kehlman tycker att den frågan är felställd.
Ehrlich gesagt, ich glaube die Frage ist falsch gestellt. Also, was hätte ich gemacht, ist immer eine Frage, die man dann beantwortet wahrheitsgemäß mit ja, das weiß ich natürlich nicht.
Genom att ställa den frågan urskuldar man sig redan, säger Daniel Kehlman. Ingen av oss vet vad vi skulle göra förrän vi blir prövade, menar han. Men ofta används frasen, jag vet inte vad jag skulle ha gjort, på ett sätt så att man nästan ursäktar alla för deras beteenden, förklarar han. Istället borde man alltså säga, självklart vet jag inte vad jag skulle ha gjort, men jag hoppas att jag skulle ha gjort det rätta. Så man ska alltid visa att man har hopp och inte ge upp. Och så kan jag också svara om du ställer frågan till mig. Jag vet förstås inte, men jag hoppas att jag hade gjort det rätta, säger Daniel Kehlman.
Jag vet det naturligtvis inte, men jag hoppas det riktiga.
Dessutom konstaterar Daniel Kehlman att det är lättare att behålla sin frihet som författare än som filmregissör. Som regissör måste du alltid förhålla dig till andra, påpekar han. Till en hel industri och du har svåra att undkomma moraliska kompromisser. Som författare eller kanske konstnär kan man göra sitt jobb, så länge man inte grips förstås.
Ja, als Schriftsteller oder Maler, solange man nicht verhaftet wird, was hier natürlich auch immer passieren kann, aber solange man noch in Freiheit ist, kann man seine Arbeit machen. Und Regisseure, für die gilt das nicht.
Som läsare är det alltså lätt hänt att man ställer sig frågan, vad hade jag själv gjort i Tredje riket? Men kanske också, vad gör jag just nu? För bitvis är parallellerna till vår verklighet nu skrämmande i ljusspel. Det var också något som Daniel Kehlman själv upptäckte efter att boken var klar och utgiven. Under själva skrivandet ställde han sig aldrig frågor som vad händer det här i världen just nu. Men när han väl var färdig den här gången tänkte han, herregud, regissörer i Iran och i Ryssland är i liknande situation nu.
Als ich dann fertig war, habe ich gedacht, mein Gott, Regisseure im Iran und in Russland sind in dieser gleichen Situation.
Även ryska författarkollegor som lever i exil i hans hemstad Berlin har sagt att de känner igen sig i romanen. Det hade han inte heller räknat med. Ljusspel kom också alldeles nyligen ut och hyllades i USA. Och Daniel Kehlman berättar att han aldrig har fått så mycket gensvar på någon av sina böcker där som för den här.
Sehr stark und das war nicht, kann ich wirklich sagen, es war nicht meine Absicht, weil ich habe den vor zwei Jahren fertig geschrieben. Damals dachte ich nicht, dass Trump hier zurückkommt und dass Amerika sich sehr schnell in eine Diktatur verwandelt vor unseren Augen.
Läsare i USA har sagt att de känner igen mycket av det som händer i romanen i deras hemland just nu, säger Daniel Kehlman. Och det var verkligen inte min avsikt, betonar han. Han berättar att han skrev klart boken för 2 år sedan. Och då kunde han aldrig föreställa sig att Trump skulle komma tillbaka och, som Daniel Kehlman själv uttrycker det, framför våra ögon så snabbt förvandla USA till vad han beskriver som en diktatur.
Jag vill gärna säga att det har jag kommit sett, men det har jag naturligtvis inte kommit sett, så wenig wie de meisten von uns.
Ser du något av det här i Tyskland just nu, undrar jag. Daniel Kehlman svarar att han märkligt nog ofta får just den frågan i USA. Om det inte på grund av högerpopulistiska partiet AfD, Alternative für Deutschland, är lika illa i Tyskland som i USA. Det avfärdar han. För det första, berättar han att de brukar svara, är AfD inte så radikalt som det republikanska partiet i USA, och för det andra sitter de inte vid makten. Så i det avseendet är jag mycket mer oroad av Amerika än Tyskland, säger Daniel Kehlman.
Ja, insofern macht mir Amerika schon noch viel mehr Sorgen als Deutschland.
Yeah. Daniel Kehlman berättar att han blev chockad av hur opolitisk årets Oscarsutdelning i Los Angeles var. Då tänkte han, herregud, det är ju verkligen som i min bok.
Und da habe ich auch gedacht, das ist ja wirklich wie in meinem Buch, mein Gott.
Ja, Ljusspel har blivit mer av en samtidskommentar än vad författaren själv kunde ana när han började skriva sin roman. Den har rent av blivit för relevant, tycker Daniel Kehlman.
Obwohl jeder Schriftsteller sich freut, wenn das eigene Buch sich als relevant herausstellt, würde ich sagen, auf diese Relevanz hätte ich verzichten können.
Es ist ein bisschen zu relevant.
Es ist mir definitiv zu relevant.
Och ja, även om det har gett mig ytterligare några läsare, säger Daniel Kehlman, så hade jag föredragit att slippa vara med om utvecklingen i vissa delar av världen istället.
Ja, auch wenn ich dadurch ein paar Leser mehr bekomme, wäre mir lieber ein paar Entwicklungen in der Welt wären wirklich nicht passiert.
Det sa Daniel Kehlman, författare till romanen Ljusspel, som nu finns översatt i svenska av Jesper Festin, och det var Lina Kalmteg som hade träffat honom. Då har jag för sällskap här i studion av min kollega Nina Assanoj och en massa olika trädgårdsböcker. Ett axplock ur vårens utgivning, 5 titlar, 4 svenska och 1 engelsk. Ska jag dra titlarna?
Ja.
Det kanske är säkert att göra från början. En trädgårdsmästares handbok av Linnea Dixon. Rätt växt på rätt plats av Eva Robild. Odla maten av Hanna Hoffman Bang och Mimmi Stav. Drömplantor av Pete Audolf och Henk Gerritsen. Och Pansies av Brenna Estrada. Var det svårt att välja i det stora utbudet?
Det är ju en ganska stor flod av trädgårdsböcker som flyter i princip året om. Men jag gick faktiskt på lust. Och Stig Larsson, den gamle författaren, han brukar ju säga att han lägger en hand över en bok och så känner han bokens kvalitet. Så gör jag också. Det är någon kombination av formgivning och de här vibrationerna.
Har du lärt dig något av de här böckerna?
Ja, alltså det här är ju väldigt etablerade personer som har skrivit. Det är liksom trädgårdsmästare, trädgårdsjournalister, alltså ja, crème de la crème i trädgårdsvärlden. Men det som är så bra med det här urvalet jag har gjort av 5 böcker, det är att de kompletterar varann. Och en av böckerna lägger liksom ut kartan, alltså hur man bygger en trädgård, hur man liksom läser av landskapet. En bok handlar om hur man placerar rätt växt på rätt plats när man då har den här liksom trädgården klar. Och sen är det då den här panseboken som är ren och skär lust, alltså blomsterfägring. Och sen så är det en bok som handlar om att odla sin egen mat. Och som final, Pete Audolf, en av världens allra mest kända trädgårdsdesigners från Holland. Han ger ut på nytt en bok som heter Drömplantor. Den kom på 90-talet och där får man mängder av växtförslag och det är perenner och växtgräs. Det ska vara den naturlika trädgården. Så det är liksom visionären.
Som bland annat har gjort det Highline i New York och Vandalorum har han också gjort.
Det småländska konstmuseet.
Om vi tar dem lite en och en då. Linnea Dixon och en trädgårdsmästares handbok. Vad säger du om den?
Ja, det är den som så att säga skapar ramarna. Linnea Dixon har alltså jobbat som ansvarig trädgårdsmästare för Slottsträdgården i Malmö. Vi pratar om ett riktigt proffs. Och hon går ju då väldigt systematiskt till väga hur man anlägger en trädgård. Man liksom mäter upp sin tomt, man kollar höjdskillnader, topografiska förutsättningar. Ja, men vad man nu har för möjlig liksom köldhål i trädgården där det alltid blir frost, var det blåser. Och sen då en liten pedagogisk genomgång av vilka olika stilar på trädgårdar man kan välja mellan. Det finns liksom modernistiska, formella trädgårdar, sådana som kombinerar det formella med det vildvuxna, som den engelska trädgården. Och så de här vildvuxna, underbara arts and crafts-inspirerade cottage gardens. Ja, det ser du säkert framför dig liksom med små murar där det väller honungsrosor över alla bräddar.
Men var hamnar i vanliga dödliga människor? Var hamnar din trädgård i det här då,
Linda? Tid för självreflektion. Det är ett väldigt stort glapp mellan min praktik i det liksom vildsvinsangripna och illa tuktade lilla landskap som en stuga som jag hyr där jag försöker förtvivlat liksom leva upp till de här drömmarna från böckerna. Så det kanske är ett litet liksom, när Linnea Dixon beskriver vad ska man liksom bygga sin carport och stationen för kompost och trädgårdsredskap. Jag är inte riktigt framme. Men man ska säga, det här är ju liksom för en trädgårdsmästares handbok är som för vuxna människor. Liksom folk som faktiskt vill anlägga en riktig fin trädgård. Då får de handfasta knep i den här boken.
Men rätt växt på rätt plats heter ju en bok. Eva Råbild, hur förhåller den sig då till?
Ja, det här är ju nästa steg då i den trädgårdsintresserades liksom utbildning. Ett klassiskt nybörjarfel som då till exempel jag har gjort, det är att köpa jättedyra höstanemoner. Gräva ner dem bakom huset i något som nästan liknar ett lerigt dike och tänka att där är ju fuktigt och bra. Det kommer liksom bli som ett moln av rosa höstanemoner. Men deras rötter tål inte att vara i blöt lera. Det gör inga växters rötter i princip förutom jag menar, sådana som växer i vatten. Så de tynade bort och då har man väldigt stor hjälp av Eva Robilds bok då. Och under rubriken på den är välja växter som trivs i din trädgård. Och om vi bara kikar här lite i så att säga i innehållsförteckningen, då står det basväxter och då välja växter. Och så ska man välja utifrån soligt och torrt, soligt och fuktigt, halvskuggigt, skuggigt och fuktigt, skuggigt och torrt. Alltså.
Men det är ändå ganska handfast. För börjar det stå att du måste ha basisk jord och sandhalten ska väl si och så. Då känner man sig också lite, ja, vad har jag?
Ja, det står lite om hur man analyserar sin jord. Man kan till exempel skicka in jordprov till kommunen. Det har jag inte gjort.
Nej,
men det är väldigt många då också förslag på växter som passar i de här olika miljöerna. Så den här borde jag ha läst innan jag började fuska i min egen trädgård.
Ja, men nu kommer höstanemonerna på rätt ställe till nästa gång.
Ja, jag har redan googlat på nya.
Jaha, och Pansies.
Bok nummer 3.
Ja, det låter inte så svenskt.
Nej, den är skriven av, nu ska vi se, nu kommer jag till min...
Brenna Estrada.
Just det.
Står det på min fusklapp.
Ja, henne hittade jag på Instagram. Det är väl liksom min egen lilla guilty pleasure-syssla där jag liksom ser så många små torp och så många trädgårdar och blommor dygnet runt. Så att jag skulle vara väldigt beläst om jag inte tittar på så mycket blommor. Hon bor på någonting som heter Camano Island och det är en ö strax norr om Seattle. Hon har en liten handelsträdgård och hon har då fokuserat på en enda blomma och det är panser.
Alltså jag avskyr panser.
Jaha.
Men jag sa det lite försiktigt.
Ja.
Men sen var det ju faktiskt så att du visade mig lite rast den här boken där jag insåg att jag visste ju inte vad panser var. Jag tänker på de här djupt lila som står, man sätter ut i mängder i kommunens rabatter och sånt där. Avskydd inte säga, jag tycker inte de är så roliga. Men det finns ju massor av panser.
Det är en värld. Ja, alltså det här är en riktigt nördig bok. Pansies av Brenna Estrada. Den är en djupdykning i panséns kulturhistoria. Alltså som alla blommor så är ju ursprunget blommor i naturen, och då är det ju den lilla violen förstås som man har förädlat och skapat dessa liksom lila, gula, orangea. De är liksom, deras kronblad är lite frissig som man säger på engelska, alltså lite vecklade. Det finns så många varianter så det är inte riktigt klokt.
Men odla själv, går det bra?
Alltså det är ju väldigt spännande. Då får man beställer en liten påse med panséfrön. Jag beställde något som hette Chianti Mix.
Det låter italienskt.
Ja, det kanske det kan vara. Jag menar, det är ju stort där också.
Ja.
Och då var det som vanligt då en väldigt fin bild på flerfärgade blommor. Och så får man en sån liten påse med posten. Och så är det pyttesmå frön, alltså som små, som knappnålshuven i princip. Och så sår man dem. Jag sådde mina i februari. Och så står man där och stirrar på sitt lilla pluggbrätte, som det heter, en sån här stor bricka med små fack för varje frö. Och liksom försöker dra upp fröna med viljekraft.
Men du har ju faktiskt mer ett exempel på att du har lyckats.
Jag har tagit med mig min blomma.
Och det är inte bara för att ställa mig in hos dig, jag tycker faktiskt att de är riktigt vackra. Men vi måste gå vidare, tiden lider, odla maten.
Just det, panser kan man ju äta, vilket aldrig skulle falla mig in, för jag äter inte blommor. Men den här boken som heter Odla maten av Hanna Hofman Bang och Mimmi Stav, den är väldigt handgriplig. Det handlar om människor som vill stå för en stor del av matkontot själva. Alltså odla potatis, odla tomater, bönor, allt man behöver. Och det här är liksom lite av en livsstilsbok. Det har ju varit rätt populärt på senaste åren att flytta till landet. Och det här är två personer som har förverkligat den drömmen och har varsin gård. Hanna är riktig trädgårdsmästare och Mimmi är hennes lärling, kan man säga.
Och blir du sugen på att ha massor med tomater och gurkor och squash och grejer när du läser den?
Ja, de pratar väldigt mycket om jordkällan och hur man konserverar och hur man till exempel, om man har ont om tid istället för att stå och laga tomatsås hela hösten, kan styckvis frysa in sina tomater. Så den här är ganska vardaglig och de berättar om sina liv och den är heller inte så liksom skuldframkallande. Man misslyckas ibland och så vidare.
Men om vi går till trädgårdsmästaren där man kanske mästare ska strykas under, Pete Audolf och den boken som heter Drömplantor och skapar den naturlika trädgården.
Just det. Det är då en klassiker inom trädgårdslitteraturen. Och Pete Audolf och hans kollega Henk Gerritsen, som tyvärr inte finns längre, De skrev den här boken och den var liksom ett led i det som kallades, han kallas också perennängarnas fader. Alltså det var ett nytt sätt att anlägga trädgårdar där man blandade perenner, som alltså växter som återkommer, med gräs. Och då blir det liksom en naturlik upplevelse. Han har ju gjort trädgården då, som vi sa, på Vandalorum, konstmuseet i Småland. Och jag var där förra våren, visserligen ganska tidigt, så det var liksom inte jättefrodigt. Men alltså, om man pratar om, liksom, om tillvaron är avförtrollad, om man till exempel har någon liten latent depression eller något liknande, då kan man besöka den trädgården och då blir man förtrollad igen.
Tack så mycket, Nina Assanoy. Jag repeterar titlarna på de här böckerna. En trädgårdsmästares handbok av Linnea Dixon. Rätt växt på rätt plats av Eva Robild. Odla maten av Hanna Hofman Bang och Mimmi Stav. Drömplantor av Pete Audolf och Hent Gerritsen. Och Pansies av Brenna Estrada. Ni kan gå in på vår webbsida också. Där står allting uppskrivet. Har du inte fått nog av trädgårdar så kan du höra senaste avsnittet av Filosofiska rummet. Så odlar du mening och motstånd i din trädgård. Den hittar du i appen Sveriges Radio Play. Du blir mystiskt i veckans essä. Det är faktiskt dags för säsongens sista radioessä från OBS, där författaren och kritikern Maria Kyrsten närmar sig mystiken Hjalmar Ekström.
Utifrån sett är den religiösa mystiken kanske bara mystisk i bemärkelsen obegriplig. Mystik är flum, säger religionskritiken. Den är ett sätt att slippa bevisa saker man påstår. Mystik är sinnesförvirring, kan en psykiatriker hävda. Den påstår att det finns en osynlig verklighet som bara mystiker har sett. Och psykologer har definierat den mystika erfarenheten som en krisreaktion. Tillvaron blir så olöslig att psyket uppfinner en annan. Så ser den rationella samtiden på mystiken. Men vad säger mystiken själv? Jag hade ju kommit fram till 16-årsåldern, skriver den skånske skomakaren och mystiken Hjalmar Ekström. Då efter ångest och kamp och förtvivlan om mig själv. Guds strålglans plötsligt bröt igenom och uppenbarade för mig att jag befann mig i en helt och hållet ny och förut blott anad tillvaro. Och att jag redan länge hade befunnit mig där, fast i mörker och trängsel. Detta hände julen 1901. Tonåringen Hjalmar Ekströms liv var hårt. Han studerade på nätterna och arbetade i sin fars skomakarverkstad i Helsingborg på dagarna. Som äldst i en stor syskonskara måste han bidra till familjens försörjning. Ofta var han ute på ensliga promenader. Under en av dem blev alla ting och människor plötsligt genomskinliga. Liksom genomstrålade av gudomligt ljus. Guds rike spirade fram och blomstrade mitt genom sten och bråte. Allt blev levande. Ja, fullt av liv. Och allt och varje kom till mig såsom budbärare, änglar, från det översinnliga. Han skriver detta 20 år efter genombrottet, som han kallar det. Extasen varade i 3 år och hans gudsmöte gav honom en stark vilja att hjälpa medmänniskor. Så Hjalmar Ekström blev diakon. Men i ett brev till en vän, översättaren Erik Hermelin, skrev han 1922: "Jag har förut stått i Svenska kyrkans tjänst, men åtnjuter tjänstledighet på grund av att jag funnit det ytterst svårt att tjäna kyrkan, kyrkans herrar till lags." Visst finns det mystiker som fungerar inom institutionerna, men mystikerns tro växer ur ett direkt gudsmöte, unio mystica på latin, inte ur studier av dogm och lära. Så de klarar ofta inte att inordna sig i religiösa system. Många av dem blir andliga rebeller. Gudsmötet förändrar livet för gott. Det får en riktning som det annars inte skulle ha haft. Hjalmar Ekström följde till sist i pappas fotspår och blev skomakare för att kunna försörja fru och barn, men djupast sett gick hans liv ut på att ge människor själslig hjälp. Det gjorde han i brev. Tusentals finns bevarade. Mystikforskaren Anton Scheels, professor i religionspsykologi i Lund i 20 år, återfann större delen av dem när han på 1970-talet skrev sin doktorsavhandling om Ekström. Scheels perspektiv är den rationella forskarens, men han ser på mystiken med nyfikenhet och värme. I hans bok Medvetandets stilla grund konstateras att alla trossystem har mystiken som en gemensam nämnare. Utifrån kan mystik alltså kritiseras som flum, sinnesförvirring eller krisreaktioner. Inom religionerna är den tvärtom attraktiv. Vem vill inte vara med om direkta gudsmöten? Särskilt i vår tid och västvärld, där individens lustupplevelser står högt i kurs, lockar mystiken mer än dogmerna. Men att vara mystiker är inte bara härlig extas. Tvärtom. Inget ligger varandra så nära som det djupaste djup och den högsta höjd, skriver Hjalmar Ekström på 1920-talet i tidskriften Det fördolda livet. O du ensamme som känner dig härjad av stormar som ett träd på en öde strand. Du ödelagda och härjade, fårad och plöjd av många lidanden. Salig är du, ty aldrig är du så nära himlen som i detta djup du ropar ur. Människan måste avklä sig allt eget, vilja, begär, förnuft, för att lämna plats för Guds verk. I ett av sina många brev beskriver Ekström vad som krävs. Sinnenas död, där de utvärtes tingen försvinna. Den invärtes döden, då alla människans inre förnimmelser tagas från henne. Och människans andes död, där hon fråntages allt det goda som hon förut har haft till stöd. Vägen till salighet i Gud i Jesus efterföljelse är med andra ord smärtsam. Den som tror att mystik kan vara enbart lustfyllt är lika vilse som den som söker världens bekräftelse. Poeten Wilhelm Ekelund tyckte att vännen Ekström borde bli författare. Han skulle göra succé. Och visst, den andlige skomakaren hade ett stort litteraturintresse och författardrömmar. Men inte var Hjalmar Ekström mera främmande än att göra succé, står det i förordet till det urval själavårdande brev som kom ut strax före hans död år 1962. I övrigt under sin livstid gav han bara ut två böcker. En diktsamling när han var 27 år som han senare tog avstånd från och en utläggning om Höga visan på 1930-talet. Han förblev bokstavligen vid sin läst. Han sulade skor och skrev brev. Betraktelserna i Det fördolda livet publicerade han anonymt. Tidskriften gavs ut av en vän till honom, Henrik Schager, som liksom han själv tillhörde Flodbergskretsen. En samling människor som under början av förra seklet sökte Gud tillsammans. Flodberg själv var en lågutbildad värmlänning och lykttändare i Gamla stan. En stadsdel som på denna tid var eftersatt och fattig. Schager var tulltjänsteman och Hjalmar Ekström alltså skomakare. Kring dem samlades vanligt folk med en själslig längtan. Ekström inspirerades av en annan skomakare, självlärd teolog och protestantisk mystiker, tysken Jakob Böhme, som verkade i skiftet mellan 1500- och 1600-tal. Det var Erik Hermelins översättningar av Böhme som fick Ekström att kontakta honom i början av 1920-talet. Gripande, skriver han till Hermelin. För övrigt har jag en obegriplig känsla av att liksom alltid ha varit känt eder. Det är liksom om ni uppväckte några oförgätliga minnen inom mig. Detta är märkvärdigt. Jag förstår det icke och kan ej heller rå för det. Vackrare kan själsfrändskap knappast beskrivas. Den mystika erfarenheten är just bara obegripligt mystisk för de flesta, som inte har varit med om den och inte kan relatera. Så desto viktigare för en mystiker att ha vänner som fattar. Hermelin blev en sån vän till Ekström. Däremot hade han inte kontakt med sin tids centrala namn i kulturlivet och kyrkan. Drivkraften för en mystiker är att bli ett med Gud, inte att göra karriär. Hjalmar Ekström, om han levde idag, skulle knappast ta plats i medierna som kristen kändis. Men en människa i själslig nöd skulle kunna skriva ett personligt mejl till denne skomakare och få ett långt, djupt svar och kanske en vän.
Det sa författaren och kritikern Maria Kyschen, och producent för OBS var Olof Åkerlund i Malmö. Det här var säsongens sista radio-SM, och du kan såklart höra äldre OBS i appen Sveriges Radio Play. Nästa vecka har vi en reportageserie som vi startar som heter Da Vinci avkodad här i P1 Kultur. Har ni inte hört programmet från starten idag så tycker jag ni ska göra det. Då får ni träffa författaren Mats Strandberg som kom till studion för att tala om sin skräckroman Musan. Om en ung författare som beger sig till ett hus ute på landet för att fira midsommar. Där händer både det ena och det andra, kan jag säga, utan att spoila för mycket. Daniel Kehlman talar om sin bok Ljusspel, intervjuad av Lina Kalmteg. Och Nina Assanoj, hon talar om vilka trädgårdsböcker man ska läsa inför sommaren. Några tycker hon är mer ögongodis för att titta på blommor, andra är väldigt handfasta beskrivningar av var man ska odla och vad man ska göra. Producent Henrik Arvidsson, ljudtekniker Mats Lambert, jag heter Gunnar Bolin, tack för oss.
Det är ju helgdag denna torsdag som stundar och för P1 Kulturs del innebär det, som jag tidigare nämnt i natt, att vi har ett specialprogram av Fredrik Wadström klockan 13. Det handlar helt och hållet om författaren Svetlana Alexievich. Och mer kultur kan man förstås lyssna till i appen Sveriges Radio Play.
Okej, jag befinner mig i Danmark, i Helsingör. Jag är inte bara Helsingör, utan i Helsingörs lyxigaste fyllecell. Och jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen. Jag menar 33. Men det är väl allt jag har kvar. Allt annat är borta. Min lärartjänst på teaterhögskolan. Min framtid som regissör. Min status i det där kulturella ulandet. Min älskade Ofelia. Det är också borta. Förlåt.
Det här är Hamlet. Av Elis Monteverde Borå. Och Ali Alonso.
Sök på Hamlet i appen Sveriges Radio Play så får du fram alla delar av dramat. Efter nyheterna nu, förmiddag med Nicke Nordmark från gårdagen. Klockan är 4.
Nu Ekot. Socialdemokraterna har beslutat om ett nytt partiprogram. Detta efter inte minst en debatt om migrationspolitiken. Partiledare Magdalena Andersson efter beslutet.
Det är ganska stora, ja, rejäla kliv framåt. Och det är ju, tycker jag också jämfört med förra partiprogrammet, så är ju det här betydligt tydligare och rakare.
I det här nya partiprogrammet har formuleringar om stram migrationspolitik väckt känslor. De som hellre ville att det enbart skulle stå hållbar förlorade. En av de som var uppe i debatten var Emelie Stark. Hon är ordförande i HBTQ+, socialdemokrater.
Det här är ju en fråga som splittrar i hur man formulerar sig. Ord spelar roll.
Men en majoritet ställde sig bakom formuleringarna om en stram migrationspolitik efter att en av de centrala meningarna i texten förändrats och nu lyder så här. En långsiktigt hållbar migrationspolitik som under överskådlig tid behöver vara stram.
Reporter Katarina Helmersson. Det stora amerikanska halvledarbolaget Nvidia överträffar förväntningarna i sin kvartalsrapport trots exportrestriktioner till Kina. Vinsten per aktie landade på 96 cent att jämföra med de 93 cent som förväntades enligt analysföretaget Elsegg. Omsättningen blev samtidigt drygt 44 miljarder dollar medan förväntningarna låg på 43,3 miljarder dollar. USA ska börja återkalla visum för kinesiska studenter, inklusive de med kopplingar till kommunistpartiet eller som studerar inom så kallat kritiska områden. Det skriver amerikanska utrikesministern Marco Rubio på X. Det här är den senaste utvecklingen i att Trump-administrationen vill göra det allt svårare för utländska studenter. Det var Ekot klockan 4 med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, är ett stort och välkänt problem i samhället. Men det finns en form av våld som inte lika ofta diskuteras och där de som utsätts har väldigt svårt att få hjälp. Det ekonomiska våldet drabbar många, men det finns liten förståelse från myndigheter och kommuner. Riksrevisionen har precis släppt en rapport där de kritiserar regering och myndigheter och skriver att det till och med finns regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld. Hur kommer det sig? I dagens program ska vi förklara vad ekonomiskt våld är och hur många som är utsatta och vad som krävs för att göra något åt problemet. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och med mig idag har jag Erika Gyllensvärd, polis som jobbar med verksamhetsutveckling inom brott i nära relation. Välkommen!
Tack!
Och så har vi Linnea Bruno, docent vid Stockholms universitet som forskat om ekonomiskt våld. Välkommen du också!
Tack så mycket!
Ja, ekonomiskt våld är en del av våldet i nära relationer där man även inkluderar fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld. Till att börja med, hur definierar du våld, Erika?
Jag tänker att man behöver ta sitt avstamp i Europarådets Istanbulkonvention som Sverige ratificerade 2014. Och där är det fysiskt, psykiskt, digitalt, sexuellt och ekonomiskt våld. Och sen för att konkretisera vad våld handlar om så finns det en väldigt bra definition som en norsk psykologspecialist Per Isdal har tagit fram, och den är också internationellt erkänd. Och den säger så här: våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.
Mm. Och hur skulle du förklara vad ekonomiskt våld är då, Erika?
Det är handlingar som kan resultera i ekonomisk förlust eller skada på egendom för den som är utsatt. Och att man också inte tillåter sin partner att arbeta, eller att man skuldsätter personen genom att ta lån i hennes namn till exempel. Och att man också har full kontroll på inloggning och bank-ID. Man startar olika processer och förhalar, polisanmäler, orosanmäler till socialtjänsten, långdragna bodelningar och rättsprocesser. Det handlar väldigt mycket om kontroll och makt, dels i en relation och ofta också i kombination med kontroll av sociala kontakter, vilket gör det svårare att lämna när våldet sen blir allt grövre, och dels efter att uppbrott skett då för att behålla den här kontrollen och makten, det så kallade eftervåldet.
Mm. Linnea Bruno, håller du med om den här förklaringen om ekonomiskt våld?
Mm.
Är det något du vill tillägga?
Ja, men till att börja med så jag tycker också den här definitionen av våld, av personellt våld av Per Isdal är bra. Och det som är bra med den är ju att det är, den tar fasta på effekterna, alltså handlingar som resulterar i att man begränsas i sitt handlingsutrymme och gör saker man inte vill eller avstår från att göra sånt man vill. Därför att alltså, i traditionell liksom, straffrätt så är det ju viktigt med förövarens motiv. Liksom. Har man avsikt att skada? Men det kan också vara våld när det är av oaktsamhet. Och vi har ju fått in lite mer av det med det här brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt. Och när det gäller barnmisshandel så är det också att det ingår liksom, omsorgsbrist. Då behöver man ju inte ha något uppsåt att skada barnet. Men att man, genom att man klarar inte av att tillgodogöra liksom, behoven, så kan det, oaktsamhet kan också vara våld. Så det tycker jag är viktigt.
Mm. Hur får du in det liksom, om du vill förklara ekonomiska våld specifikt?
Mm. Det kan ju ta sig så otroligt många uttryck det här. Ulrika nämnde några. Men jag tycker Riksrevisionen då, i deras granskning här som kom nyligen, har ju en ganska kort och koncis definition som jag tycker funkar bra också. Ekonomiskt våld är våld av våld i nära relation som innebär att ta makt över och kontrollera en annan persons ekonomi eller att på olika sätt utnyttja och förstöra dennes tillgångar.
Mm.
Så, men man har också, ska jag säga, uppmärksammat ekonomiskt våld alltså utanför nära relationer. Till exempel kan ju vara äldre människor som blir utnyttjade av personer som jobbar med dem, eller funktionsnedsatta och sådär, med intellektuella begränsningar. Så det finns också lite bredare.
Just
men
det.
Jag tänker, men dagens, det ska vi inte prata om idag.
Nej, jag tänker så. I dagens program så håller vi oss till det som sker inom nära relationer. Men Erika, du är ju polis.
Och jag tänker, du har mött personer som har utsatts för ekonomiskt våld. Alltså, hur skulle du vilja säga att det börjar på något vis?
Ja, det kan ju starta med... Det startar ju liksom aldrig mer allvarligast på en gång, men många gånger att man bryter ner en person, att man är väldigt svartsjuk, man får lämna redogörelser på olika sätt i det här. Och i det så tar man mer och mer kontroll, och då blir det som en slags bekräftelse. Ja, men han bryr sig om för att värna om mig och ta hand om. Han ansvarar för ekonomin på olika sätt. Och det kan ju också vara i, om man säger, en äldre nära relation, så var det ju tidigare så att mannen skötte det ekonomiska, och då bara följer det med, och då har man aldrig haft kontroll på sin ekonomi överhuvudtaget, eller få ta hand om sina pengar.
Mm, precis. Du säger han.
Ja, jag gör det. Jag brukar säga begreppen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alltid i kombination. Mm. För det är det allvarligaste problemet där vi ser den mest systematiska användandet, just för att man använder makt och kontroll i ett patriarkalt system, där män oftare utsätter kvinnor. Det är väldigt, väldigt mycket vanligare. Mm. Men det finns självklart kvinnor som också utsätter. Men man utsätter många gånger på ett annat sätt. Men kvinnor utsätter absolut män för ekonomiskt våld också. Och väldigt mycket psykiskt våld. Även andra typer av våld. Men det grova, allvarliga, dödliga våldet är det till största delen män som utsätter kvinnor för.
Mm. Linnea, du har lyssnat på drabbade som har utsatts för ekonomiskt våld. Vad berättar de för dig?
Mm. Just det. Det var ju lite tidigare då när jag skrev min avhandling som handlar om separationer och våld liksom, för och efter separation och så. Så då var det en del studier. Men sen har jag fortsatt att forska om ekonomiskt våld också, omfattning och sådär. Men ja, de intervjuerna, det kan ju tas uttryck liksom att man